Då var vi igång igen, Annika.
Mm. Så här klassisk start, som jag alltid säger.
Ja, så säger vi igen. Ja. Ska vi börja på något annat?
Nej, men nu hade jag vägarna förbi, helt enkelt.
Det är en mulen, grådaskig februaridag, skulle man kunna säga.
Men det är ändå fredag.
Det är fredag, yes.
Mm. Mm. Det får vi vara glada för.
Ja.
Och förra gången när vi pratades, då skulle vi ju på KSL, alltså Kungliga Skogs- och Lantbruksakademins högtidssammankomst i Stadshuset. Det såg vi ju fram emot jättemycket.
Ja.
Men jag blev sjuk.
Ja.
Vilket jädra sjuk.
Vilket magplask. Ja. Det här begivenheten var ju då på tisdag kväll. Måndag eftermiddag, då kastade du in handduken. Du hade flaggat upp lite.
Jag insåg att det här skulle inte gå. Och för mig är det väl kanske inte jättekatastrof, för den 28 januari varje år så är det högtidssammankomst.
Jaha, det är alltid på Karldagen.
Ja, det är på Karldagen. Så missar man en bal på slottet, vilket det nästan är då stadshuset i Stockholm, så kommer det ett nytt år.
Ja.
Men jag hade ju sett fram emot så mycket att gå med dig och min andra Matilda. För jag har två Matilder. Dels dig då, som jag poddar med, som är god vän. Och sen har jag ju min adept Matilda Bergman också, som hade varit så kul att gå med.
Men man kan ju säga att hon är vår gemensamma bebis, eftersom hon heter mitt förnamn och ditt efternamn då.
Ja, det skulle vi kunna säga att hon är.
Fast
det här
har
vi
inte
talat,
inget
det här har vi nog
inte
talat om för henne.
Nej,
att hon är vår gemensamma.
Ja.
Nej,
hon är din.
Ja. Så är det. Men du var ju där.
Ja. Men ja, jag fick ju lite vånda, måste jag ju erkänna där, när jag insåg att du skulle verkligen inte dyka upp. Jag bara, jag var ju inte jättebekväm med att bara liksom dyka upp helt alena istället där i foajén uppklädd till tänderna. Men det löste sig. Jag
hittade
en kavaljer som ställde upp.
Som hade fracken hemma.
Ja, fracken redo. Och på mindre än 24 timmar bara ställde upp. Så det blev superbra ändå. Trots att inte du kunde.
Nej, men det är ju bra. Det är sånt vi är tacksamma för.
Ja.
Sen så ska vi ju då veta att om man vill se hur Matilda såg ut, så kommer vi lägga ut en snygg bild säkert på Facebook på vår podd.
Men det är ju inga som känner igen mig
på
den där bilden.
För det var ju nämligen så, och det tycker jag är väldigt roligt, att Matilda var så snyggt målad och snygg i håret, så hennes mamma och man känner inte igen henne.
Nej, så är det.
Nej.
Och det roliga är, så att jag ser det som någon typ av Photoshop i RL, i verkliga livet.
Precis, man kan skrapa över och man kan fixa spackla, till och spackla och fixa och dona.
Ja, verkligen. Jag inser ju, om de kan få mig att se ut så inser man ju hur alla andra tjusiga sminkade ser ut egentligen.
Som man ser tidningar och sånt. Ja, håller på.
Man kan göra mycket med smink faktiskt.
Precis.
Yes.
Det måste man kanske ha i åtanke när man tycker att folk är så vansinnigt snygga. Men jag måste säga faktiskt ärligt, Matilda, jag tycker bättre om dig så här.
Ja, vad gullig
du är. Så
tack. Ja, det var inte fel att få ta bort lösögonfransarna.
Precis.
Så är det. Men du som har varit sjuk och återhämtat dig trots allt, vad har du hållit på med sen sist?
Jag har jobbat med ledarskap. Jag har jag har ett stort projekt på ett stort stuteri här i Sverige. Man har många anställda, 40-50 någonting plus.
Mm.
Så jag jobbar med ledarskapsutveckling av dem. Mm. En dag i månaden jobbar jag med att utveckla deras ledare, alltså chefer och mellanchefer.
Mm.
Det tycker jag är jätteroligt. Ja. Just att få jobba med människor är kul. Och just nu kommer jag ju direkt från Askersund, där jag har träffat LRF-ungdomar. De var väl en 30 stycken kanske. Och jag har pratat mest, men de har också varit väldigt aktiva. Jag gillar ju att träffa ungdomar. De är ju spänstiga och inte så formade än. Så att vi har pratat ledarskap och vi har pratat att hur är det att jobba i styrelser och lite grann omvärldsspaning.
Hur gamla är de?
Alltså är man äldre sjukdom, för det får man väl vara upp ända till 35 år, och det är ju ganska jättelänge.
Ja.
Men de här var nog mellan 25 och 30, de flesta av dem. Det där är ju en liten lustig definition av ungdomar, för att jag minns när jag själv var färdigutbildad och vi började starta företag och driva större verksamhet, då var vi 27, 28 någonting.
Mm.
Så jag vet inte, man som ungdom kan man ju visserligen dela ungdomen, men man kan ju ha väldigt olika erfarenheter. Alltså man kan ju ha kommit långt i ett företagande, eller man kan ju fortfarande läsa och aldrig varit ute i yrkeslivet. Det är ju väldigt väldigt olika. Ja. Men i alla fall, jag måste säga att det är roligt att få träffa ungdomar och prata om den spännande branschen som vi är i.
Mm. Ja, för ju mer jag jobbar i gröna näringarna här nu med innovationer och grejer, så är det ändå så att gröna näringarna är ju verkligen en del av lösningen för framtiden.
Ja,
precis. Det är ju här det kommer många bitar måste lösas på olika sätt.
Då ska vi knyta ihop det här med lite finess. Grönt är det nya svarta.
Ja, där kom den också.
Där kom den liksom, med tanke på balansen på KSL och Stadshuset och de här utmaningarna framåt. Det gröna är ju naturligtvis jätteviktigt. Så det är kul att du är där i innovationsområdet. Det ska bli spännande att höra mer om det.
Mm.
Du, men vi pratade häromdagen om en annan sak som vi kanske egentligen inte hade tänkt att podda om, men som vi bara fastnade i, som vi tyckte var jätteintressant. Och nu är det ju så att jag är ju lite äldre än dig. Men,
ytterst marginellt.
Ja, lite marginellt, men i alla fall. Båda två har vi ju gjort någon form av karriär.
Är vi för i dettingar menar du?
Nej. Men vi har gjort en karriär. Vi har väl år framför oss som vi inte verkligen har en aning om, men de kan vi ju bara spekulera i. Mm. Men du har ju gjort det som tjänsteman och vd.
Mm.
Och jag har gjort det på styrelsesidan mer som förtroendevald och så. Och det är väl inget konstigt med det. Men vi har ju lite samma, eller vi har lite olika erfarenheter och också delvis samma erfarenheter kring det här, hur det är att vara mamma och göra någon slags karriär, eller i alla fall satsa på sitt yrkesliv.
Mm,
och det skulle vi vilja prata om. För att det är lite grann en sån där aktuell fråga alltid. För det finns vissa saker som hör till kvinnor, barn och yrkesliv.
Ja.
Alltså som fortsätter bara finnas, verkar det som, företeelser som man trodde skulle försvinna. Mm. Men vi hade uppe det nästan den första podden.
Det hade vi.
Med Mikaela som var ny i Äldres förbundsstyrelse. Och jag hörde att hon hade ju fått den här frågan då. Och vad ska du göra med barnen när du tar på dig sånt här uppdrag?
Ja.
Vad ska hända med barnen?
Ja.
Och då har hon ju en man hemma. Och de kanske har andra nätverk runt omkring sig. Det vet vi inte. Men varför fick hon den frågan? Mm. Och jag har ju fått den jättemånga gånger.
Ja, och jag med.
Ja.
Nej, för anledningen att vi kom och prata om att ens diskutera det här med barn egentligen var ju att det har varit också en serie i Svenska Dagbladet som handlar också om de här paren eller kvinnorna som väljer att faktiskt, de vill inte ha barn och att det upplevs så provocerande. Men,
och vi kan börja där.
Ja.
Varför blir man provocerad av en kvinna som inte vill ha barn? Eller blir man lika provocerad när en man säger att han inte vill ha barn?
För jag tror ju inte att människor blir lika provocerade om män säger att de inte vill ha barn. För kommer en 30-årig kille och bara, nej jag vill inte ha barn, så tänker man, okej,
han ska satsa på yrkeslivet.
Han har väl 30 år på sig ändå att skaffa barn, ungefär. För det har ju inte tjejer lika lång tid, om man nu i 30 plus går och säger att man inte vill ha barn.
Mm.
Så att jag tror dels så tänker man att de har längre tid. Men sen är det något sådär, att något oskrivet, att det är ju syftet för en kvinna att hon ska få barn.
Det är inget fullödigt liv att gå liksom tomme.
Nej, att gå tomme, där har vi det.
Ja.
Ordet.
Det är något märkligt.
Har man då slösat bort sin livmoder? Om man
är det för att kvinnan, per automatik, så ska kvinnan stå för det här omvårdnade, relationerna, och att det blir sån kraftig markering på något sätt om hon säger att nej, men hon vill inte ha barn.
Mm. Men för jag var ju sån, jag vill ju absolut inte ha barn. Och jag vet inte hur många gånger jag diskuterade det här upp till, typ, inte förrän jag var över 30 så började jag ändra mig och insåg att jag kanske ville ha barn. Men alltså, det var ju till och med så, jag åkte ju iväg som au pair en vecka efter studenten.
Mm.
Och jag vet ju att mamma höll ju på och fick dåndimpen när jag kom hem och berättade att jag skulle vara au pair. För jag har ju aldrig visat något som helst intresse för att barn eller ta hand om barn överhuvudtaget.
Nej.
Och det var väl kanske inte så genomtänkt. Jag såg det mer som en möjlighet att åka utomlands och göra något kul.
Ja.
Och sen gick ju det jättebra så.
Ja.
Men det var inte så att jag kom hem sen och bara
det var inte
bara
så att du
ville
åkte utomlands bara för att få den fantastiska chansen att verkligen hålla på med barn.
Verkligen inte.
Nej. Men
det blev ju välartade barn av de barnen ändå, som jag var
säkert.
Ja.
Men jag blev ju då lite nyfiken på, var det den biologiska klockan som du kände? Eller vad var det? Eller du träffade rätt man? Eller vad var det som fick dig att ändra dig?
Ja, det är ju väldigt intressant. För jag vet ju att jag hade mycket diskussioner med min numera bortgångna styvsvärmor, för att krångla till det för alla lyssnare här.
Mm.
Som inte hade några egna barn.
Mm.
Så hon tyckte ju verkligen att man skulle...
Men, hon hade saknat att ha egna barn.
Ja, för det blev aldrig några barn där och så, vad jag förstod. Men,
nu vill min hund in här.
Är det din hund som, eller också spökar det här? Nej. Men vi gör en liten paus.
Ja, vi släpper in här nu, jag tror det är lugnare att ha...
Så, då har vi haft ett litet snabbt strömavbrott i vårt... Nej, ja, ett avbrott. Det var inget strömavbrott.
Strömavbrott, det var min hund som ville komma in. Hon springer Spanien, vill helst sitta i knät på sin matte.
Jag bara började röra sig i dörrhandtaget. Var var vi någonstans?
Jo, den där styvsvärmon.
Ja, styvsvärmon. Ja, så att hon tyckte ju... Ja. Och jag vet inte, det är inte så att jag kan säga det ögonblicket var det som fick mig att vända. Så jag tror att det var successivt att det växte fram.
Mm.
Att man kanske vill ha barn ändå.
Mm.
Ska jag bara sitta här och stirra på Kalle utan barn framöver? Eller liksom, nej, jag vet inte. Nej,
men den där biologiska klockan är nog... Någonting som kanske händer i, jag vet inte.
Ja, och självklart har jag ju givetvis inte ångrat det och är jätteglad för mina två killar. Men,
ja, men såklart, så fort ett barn finns till och är fött så är det ju alldeles fantastiskt.
Men det var inget som var klockrent. Men det var väldigt många som reagerade när jag sa att jag inte ville ha barn. Och jag tycker det är så fascinerande att det är så provocerande när en kvinna aktivt säger jag vill inte ha barn. För varför ska det vara så provocerande?
Nej, det undrar man.
Men har du alltid velat ha barn?
Men jag har alltid velat ha barn. Och hur gammal var du?
Jag var 33.
Ja, och jag var ju 29 när jag fick min första. Jo, men jag har alltid, så här är det nog, att jag har längtat efter en stor familj. Och då kändes det alldeles jätterätt att få barn.
Men hur många syskon är du, höll jag på att säga?
Jag har en syster, en lilla syster som är 6 år yngre.
Så ni var två?
Ja, men den drömmen finns... Den är stark hos mig att ha en stor familj.
Men det har jag aldrig haft en stor... Eller liksom aldrig haft dröm om en stor familj.
Nej, men jag har haft det. Men 3 barn, det tyckte jag var lagom. Då blev de en syskonskara i alla fall. Och så jag längtar efter att ha barn. Men däremot så vet jag inte om jag var så väldigt bra på att njuta där och då när de var små. För jag har haft en sånt intellektuellt behov att göra saker och så. Så att jag har ju inte varit den där mamman som har legat på golvet och lekt hela dagarna med dem.
Inte jag heller.
Och jag har varit väldigt sugen på att komma ut och jobba snabbt. Det måste jag bara erkänna. Jag har haft ett behov av.
Jag är för rastlös för att vara mammaledig.
Precis, det var jag också. Så att jag tror att jag började jobba. Alltså eftersom man då var jag egen företagare hemma eller så att jag jobbade väl egentligen hela tiden lite grann. Så ekonomin och bokföring och sådana saker man kunde göra. Mm. Och ungarna fick hänga med på möten när de var små. Sen hade jag ju farmor nära.
På gården?
Ja, väldigt nära. Inte väldigt på gården. Så att det var ju det småbarnslivet först då. Och jag vet inte, jag kan inte säga att jag ångrar att jag prioriterade också att komma igång och jobba. Och jag pluggade extra vid sidan av och sådär. Utan jag hade nog klättrat på väggen om inte jag hade fått göra det. Jag hade nog varit en väldigt dålig mamma. Jag är rädd för.
För jag tyckte min första föräldraledighet, nu var ju vi väldigt ojämlika i föräldraledigheten kan jag ju säga, för Kalle tog ju inte ut något tyvärr.
Okay.
Men i min första föräldraledighet då gick det ju an, för då kunde man ju ett barn är lätt att ta med och det sover och så vidare. Men sen tycker jag man fick dåndimpen när nummer 2 kom, för då var kaosen total. Det är 2 år emellan dem då. Då är kaosen total och då blev det sånt jätteprojekt att göra någonting när man var föräldraledig. Och då kände jag att det hade varit bra att
Men var
dela.
Han inte ledig någonting andra gången heller?
Nej, inte något mer än de här... och sen lite på sommaren och
månad.
Lite så. Ja, lite så.
Nej, vi drev ju gården och jag kände väl ändå att även om jag var hemma rätt mycket så tog mina barns far ett stort ansvar faktiskt. Och var väldigt delaktig. Och såg till att prioritera och sluta i tid och komma in och vara med och hämta och lämna på dagis och allt sånt där. Så det ska jag absolut inte klaga på någonting. Däremot sen har jag ju varit ensamstående mamma när de blev större. Och då snurrade väl min karriär på lite mera. Jag fick tyngre uppdrag och var mycket mer borta i Stockholm och så. Och det är ju tillbaka till den här frågeställningen. Vad gör du med barnen då? Att det provocerar så mycket när man väljer. Ja, alltså det konstiga är ju att det provocerar när kvinnor gör någon form av karriär och tar för sig. Jag tror inte det är så att folk blir lika provocerade om man går till jobbet 7-5 och någon typ av mer vanligt jobb. Men när man satsar på sig själv, då signalerar man någonting som är, alltså att man sätter inte barnen i första hand, utan man satsar på sig själv, och då kan man ju till och med ha roligt, och det är inte bra, det kan inte jag säga. Säger jag nu med ironi, va?
Ja, men för jag upplever också att det ofta det man hör är från andra kvinnor. Det är ju inte så att man hör andra män, men hur ska du kunna ha det jobbet?
Nej, de skiter ju i det.
Ja, eller de kanske nej, men de inte säger reflekterar, eller jag vet inte. Ja.
Nej, men jag upplever att det är inte män som blir provocerade av att kvinnor jobbar. Inte på det sättet
nej,
i alla fall.
Nej.
Fast det kanske finns, jag funderar lite grann om jag sa för mycket nu, för att det fanns en, i början av min förtroendemannakarriär så fanns det en, de äldre herrarna där, de var nog lite provocerade. Det var ju de som hade hemmafruar som aldrig hade varit, de hade inte jobbat utan de hade varit hemmafruar. Och då menar jag verkligen inte kanske på lantbruk, och de många hemmafruar på lantbruk har jobbat jättemycket, utan det här var verkligen hemmafruar. Och de förstod nog inte riktigt vad jag gjorde där och vad det skulle vara bra för.
Nej.
Men generellt så har ju jämnåriga män inte sagt så mycket om det där, utan det har väl fått passera. Däremot har jag fått så här konstiga synpunkter från kvinnor. Det var en kvinna som sa till mig att ja, hur gör du med när bakar du då? För att jag vet, det är ju, jag skulle inte tänka mig att ge mina barn köpebröd. Så hur ordnar du det då när du är borta så mycket? För jag
på riktigt?
Nej, men jag har ju varit borta väldigt mycket på kvällar också.
Åh herregud, är mina barn helt förgiftade allt köpebröd?
Ja, mina barn är ju uppfödda på köpebröd.
Ja.
Nej, alltså det finns något slags lite grann närhet till att döma kvinnor. Men jag tycker det är svårt. Undrar om det är så nu. Men det är ju det
jag tycker att, som jag själv jobbar med, det här med att man lättare dömer kvinnor utefter en hårdare linjal än vad man dömer män.
Ja, och det gör jag säkert med lite grann, både du och jag, för att det är ju en del av normen. Alltså ja. Vi är ju en del av alla normer.
Ja. Men samtidigt så upplever jag att det är mycket, mycket mer pepping och systerskap, eller man ska säga.
Idag nu.
Nu. Eller så är det att jag bara ser det på ett annat sätt än vad jag gjort tidigare.
Ja, men alltså både du och jag, när vi började så var vi ju ganska ensamma kvinnor. Du har ju varit ensam kvinna i en rätt så manlig bransch, spannmålsbranschen. Och jag har ju varit ensam kvinna i många, många sammanhang. Mm. Så att, och jag tror att det ändrar sig lite grann med att det kommer in mer och mer kvinnor i de här branscherna. Ja. Att det liksom, det hyfsas till lite grann. Nej men du, den här, alltså det är så lätt till att få dåligt samvete och skuldkänsla också. Nu kan vi prata lite grann om det där med Anna-Karin sa. Att man skuldbeläggs också som kvinna om man inte verkligen värnar de här relationerna och framförallt relationerna till barnen. Eller,
för man kan ju
få den här synpunkten som du pratar om, liksom, att varför är du borta så mycket från barnen? Mm. Alltså, det stannar inte med frågan varför är du borta så mycket, utan från barnen. Mm. Alltså, det är ett aktivt val att lämna barnen. Alltså, sitter en fullt frisk man, pappa till dem hemma med dem.
Precis. Ja. För det får jag ju höra ifrån min mor senast i veckan när jag var iväg på en middag i Göteborg och jag ringde henne när jag satt i bilen på väg ner. Och du är ju aldrig hemma hos barnen. Och jag bara, jo.
Mm.
Liksom så.
Och nu har du ju varit hemma jättemycket för du har ju inte jobbat.
Ja, eftersom jag har jobbat hemifrån mycket så har jag varit väldigt mycket hemma, och framförallt när de kommer hem från skolan, trots att jag sitter och jobbar i mitt egna på kontor, ett rum som vi har här. Ja. Så att det är väldigt fascinerande. Jag frågar ju min man emellan, får du någonsin, men han är ju aldrig några såna här diskussioner.
Nej.
Som han hör ju aldrig några sånt om att han.
Frågan
inte
är hur man ska bemöta det. Ja. För det här är skuldbeläggning, och antingen kan man ju ta emot skulden och känna att man är fullständigt otillräcklig hela tiden.
Eller så tar man inte emot det.
Eller så tar man inte emot det. Mm. Det är ju det effektivaste.
Mm.
Tidvis har jag haft dåligt samvete för mina barn att jag har varit med mycket, varit borta mycket, och att jag ofta sagt att ja, men sen ska vi göra det. Men det finns ju en annan sida på det myntet, och det är att de har sett en mamma som faktiskt har utvecklats, som har mått bra, som har fått möjligheter att både personligt utvecklas i sin yrkesroll, men också faktiskt haft en bra inkomst. Och det pratar vi nästan inte om, för det är väl fult att tjäna pengar naturligtvis, men är man ensamstående som mamma och ändå har en bra inkomst, det ger ju en enorm frihet. Vi har ju kunnat göra saker som de flesta ensamstående mammor bara kan drömma om. Så att det finns ju naturligtvis en uppsida också, men vi vill inte prata så mycket om det, för att det är shame on you, känner jag lite grann. Men jag trodde faktiskt att den där frågan, vad gör du med barnen då, var lite borta och passé. Men den är tydligen inte det.
Nej, den är ju inte det. Men det, jag är mer, som sagt, jag tar inte emot det. Men jag inser att det finns väldigt mycket kvar utav den. Nej, men sen var ju det här med första gångs... sen funderade vi satt och spekulerade lite mer kring temat barn.
Mm.
För förstagångsmödrarna
blir äldre och äldre.
Blir äldre och äldre. Speciellt i storstäderna, som jag har förstått.
Ja.
Men du hade något spännande.
Ja, för jag tycker att, och det har jag inte, det har jag inte undersökt. Det hade vi kunnat göra med en liten googling här, säkert undersökt. Men jag hör ju från mina ungdomar att de har också väldigt många kompisar som blir mammor tidigt nu, som väljer aktivt att bli mammor efter gymnasiet.
Ja.
Och då säger jag väljer bli mammor, men det handlar ju också om att kanske välja att bli föräldrar. För jag tror att det finns en mottrend, och alla starka trender får ju alltid en mottrend. Och när vi satsade, vår generation satsade på oss själva och utbildningar och allting sånt där, så kommer här ju en generation som är väldigt mån om sina relationer, om familjelivet och att prioritera de sakerna före status eller hög lön och så.
Men ibland får jag en känsla, för det är så mycket mer trendigt att vara mamma nu för tiden än vad det
finns
var.
Ju så mycket attiraljer runt.
Ja,
det är inte bara.
Jag tänker på de här tidningarna. Mamma som börjar komma typ när
och
jag
influencers
fick barn.
Finns det?
Och ha barn. För innan dess så var det ju tidningen Vi föräldrar. Som
ja, men den var ju rejäl. Det var ju som ett par riktigt
foträta
skor. Ja, men den var ju det.
Ja.
Det var ingen flärd i den, inte.
Nej, utan det var bara
men du
korrekt.
Menar att barnen blir nästan som en accessoar?
Ja, för det är det jag funderar på. Det var det som slog mig nu. När du
för det är så kul, det är så mycket saker runt omkring. Och man kan ha fyra vagnar. Och man kan ha,
eller att man har ett barn, då förverkligar man sig själv. Ja, förverkligar man sig själv när man skaffar barn? Är det det man gör?
Jag tror att det finns en generation som kommer nu som känner verkligen att de gör det och att det är liksom i målet med livet. Och det här blir ju så dubbelt, för jag kan säga så här, mina barn har aldrig varit målet för mitt liv, men de är det viktigaste jag har.
Ja, men det är klart nu när du har barnen.
Och jag skulle aldrig kunna säga att mitt liv skulle inte varit fantastiskt om jag inte hade haft barn. Jag menar, ett liv kan ju vara fullödigt på många, många olika sätt, men det är klart när man har barn så är de otroligt viktiga i ens liv.
För hade vi inte fått barn, då tror jag ändå...
Vi hade väl levt väldigt bra liv ändå.
Ja, då hade det blivit något annat av det.
Mm.
Hoppas jag innerligt.
Jag tänker också på den här, men det har ju blivit en business kring att ha barn.
Mm.
Man klär på dem som, alltså jag upplevde ju inte riktigt så när, det här är ju 25 år sedan, när min äldsta fyller 25 nästa vecka.
Mm.
Ja, men alltså man klädde dem rätt så praktiskt och man klädde dem lite färgglatt och sådär, men alltså nu är de ju liksom, de är matchande, de är liksom, alltså helt otroligt. Det är fascinerande att stå jämte och titta på det faktiskt. Och sen så tänker jag på det här med moderskap. Och vi har fått in det här från USA med baby showers till exempel. Titta
jo,
på mig
är
som är jätte...
Nu?
Jo, man ska välkomna barnet innan det är fött och liksom, man ger massa presenter och man gör blöjtårtor och, och kanske man berättar vad det är för kön på barnet. Jag vet inte.
Okej, men det är innan födelsen?
Absolut.
Någon månad innan eller vadå?
Men jag tänker att vad är det som gör att de här, att det får en så stark symbolik nu? Barn är en sak. Bröllop ska vi inte prata om, liksom hur stort ett bröllop kan bli och hur färgkoordinerat regisserat det är. Vad är det som gör att de här behoven finns att göra sådana här statement? Eller vad är det som gör att det blir så stort och viktigt och varje detalj blir viktig och det ska vara så mycket? Och sen så tänker jag då som känner mig 53 år rätt så blasé att det kommer en värld emellan.
Ja, men det är ju det här med religionen. Personliga, det unika.
Individuella.
Mm.
Mm.
Kanske.
Kan vara det faktiskt.
Som vi pratade
man vill
i förra
vara liksom lite unik sådär och man vill göra sin egen grej och så. Jag har inga synpunkter alls på om man väljer att göra så här mycket. Jag bara känner att det är väldigt intressant att se trender och tendenser.
Mm. Ja, men det är det verkligen. Mm.
Men har du känt väldigt dåligt? Alltså du var ju vd under en period när dina barn var lite mindre.
Ja.
Hur har du känt då? Har du känt så här att jättedåligt samvete, att du har fått prioritera möten? Och, alltså det...
Nej, för jag tänker... jag stortrivs ju på mitt jobb. Så jag tänker, ja, men mina barn har ju haft en glad mamma.
Ja, och det är ju en uppsida. Det är ju fantastiskt.
Och det är likadant att jag valde att ha en häst som jag var och red, nu red på då och höll på med när barnen var små. Ja, men då får de en glad mamma. Är det inte bättre än att ha en... Men jag, hade jag inte fått haft mitt egna liv, eller vad man ska säga, då hade jag hade inte varit en bra mamma. Nu är inte jag världens bästa mamma, men jag hade varit en betydligt sämre mamma,
jag tror jag. Så här, att det finns en bild av att hur man ska vara när man är världens bästa mamma. Och jag kan tänka så här, stackars barn som får världens bästa mamma. För jag tror att det är jättenyttigt att inte ha en perfekt mamma. Eller ha perfekta föräldrar överhuvudtaget. För jag tror att det gnisslet som det är, den utmaningen det är, faktiskt utveckla barnen att klara motgångar. Så det brukar jag trösta mig med när jag tänker att jag inte varit så där jättebra mamma.
Ja, men vad är en jättebra mamma då?
Nej, jag vet inte. Men det är väl, handlar väl om en hög grad av närvaro på något sätt. Men man kan ju vara närvarande på fler sätt numera i det digitala samhället. Jag har haft en känsla av att jag har också behövt ganska mycket för mina barn när de har blivit äldre och det har varit jobbigt i tonåring.
Mm.
Och med dagens teknik så kan man ju vara nära på olika sätt. Man kan ju faktiskt...
Men du har ju också gått och tagit det ett steg längre här, till skillnad från mig. Du har ju gått och blivit farmor, tänker jag.
Nu tänkte jag att du skulle säga någonting annat. Ja.
Vad trodde du
jag skulle säga? Jag tänkte så här att du har ju flyttat från dina barn.
Jaså?
Ja, nej. För de är ju vuxna nu, tycker jag. Ja, de är ju mellan 20 och 25. Men jag kan säga det, jag har ju aktivt valt att tillbringa mer och mer tid i Falkenberg och lämnar Örebro, fast jag har kvar engagemang där på många sätt. Men jag bor mer och mer i Falkenberg. Och då är det faktiskt många som ifrågasätter det här, att jag flyttar från mina vuxna barn och kommer jag inte sakna dem jättemycket, och framförallt kommer jag inte sakna mitt barnbarn jättemycket. Det normala är ju oftast att barn flyttar ifrån sina föräldrar och flyttar någon annanstans.
De har ju redan flyttat. Efter 20, när de är 20 plus, då flyttar de ju bara plugga eller så.
Men just, vad är det som provocerar dig att jag då som mamma lämnar den ort där mina barn bor? Nej, jag vet inte, för det är någonting i det här.
Att ja, men det är nog lite samma sak.
Sätt barnen främst alltid, helst före dig själv.
Ja.
Och jag känner det som, äntligen, nu har jag liksom frihet. Och de har frihet. Jag kan inte tänka mig att värre än en förälder som fortsätter att tvinga sig på sina barn och fortsätta umgås intensivt med de vuxna barnen och ha dem som bästa vänner. Det kan jag också känna är en väldigt konstig grej.
Men det är lite samma problem, tror jag. Är inte det...
Nej, men jag
eller det här att det är lika konstigt att flytta från sina barn som de som aktivt säger att de inte vill ha barn.
Ja, men det är ju någon form av att välja bort
barnen.
Barnen. Och jag ser inte det så egentligen. Nej. För det finns ju en annan sorts tid som vi får tillsammans när vi har varit ifrån varandra ett tag. Men det verkar ju som det.
Men det här med att du har ett barnbarn. Mm. Hur känner du att du är med ditt barnbarn kontra hur du var med dina barn?
För det finns ju en större längtan efter Ivar. Men det finns det som är med små barn, det är ju att det händer så mycket så fort.
Ja.
Jag menar, min 20-åring är ungefär lik 2 veckor senare när jag träffar henne. Men Ivar har det ju då hänt massa saker. Så då blir det en liten annan sak. Men jag ser ju att jag, precis som många andra mor- och farföräldrar, vi får ju använda FaceTime och andra saker. Och man kan vara jättenära ändå.
Mm. Mm. För jag tänker att man är, när man är med ett barn som man har liksom bara... Vad ska man säga, tillgång till temporärt, att man är närvarande med barnen på ett annat sätt än vad man var med sina egna, som
men det är ju klart en skillnad.
Skulle fixas parallellt och det skulle städas och diskas och lagas
mat. Ja. Det är all skillnad i världen.
Ja.
Man är så intensivt närvarande med honom eller liksom närvarande i stunden. Och sen så lämnar man tillbaka och sen så är det klart liksom. Men med sina egna barn så pågår ju ett liv hela tiden
samtidigt. Så att det är svårt att vara där och då på något sätt.
Ja, men jag kan känna så här att jag har ju jobbat otroligt hårt många, många år. Alltså det har varit närmare 60 timmars veckor än 40 timmars veckor. För jag har också jobbat otroligt mycket när jag har varit hemma. Och det jag känner mest skuld för, eller liksom lite ånger, det är att jag haft så... Alltså jag, så ofta som jag har sagt till dem, vänta bara, mamma ska bara göra det.
Bara.
Och det är ju det där att ha kontoret hemma och man ska bara fixa och nu är det moms. Och det har liksom hela tiden funnits någonting som bara ska göras och de har fått stå på vänt.
Ja.
Jag hade kunnat strukturera det lite annorlunda nu efteråt, tänker jag. Sen så är det lätt att sitta och prata om det här, för man skulle ju egentligen vilja höra vad säger mina barn då om sin barndom. Och sådär. Men faktum var en gång när jag var lite ledsen, för jag kände att det, för jag har ju varit ensamstående med mina barn. Mm. Att det har varit tidvis tungt alltså. Det har handlat om allt ifrån att bära hem alla matkassar. Jag menar, när pojkarna bodde hemma och det var liksom som mest, så tror jag tog hem 25 liter mjölk varje vecka.
De var slukhål.
Ja, men lite grann sådär. Alltså det praktiska ska fungera. Någon måste göra det. Och på den tiden så var det inte lika vanligt med det. Som, det fanns ju inte hemfrid eller sådana där saker.
Och så har du hemt?
Hemfrid. Alltså, hemfrid det var bara ett exempel på hur man kan beställa mat på nät nu. Mm, det gjorde man inte då. Ja, men precis allt sånt där. Utan man skulle ju klara allting. Mm. Och det har ju varit tufft. Men jag vet också, jag har ju bott väldigt nära barnens farmor. Hon har ju varit fantastisk. Och barnen har älskat henne och hon har älskat dem. Och de har jättehärlig relation.
Mm.
Men jag fick ju alltid höra, vilken tur att du har farmor som hjälper dig.
Okay.
Och jag kan ju känna lite grann att, ja, det var det. Men de kunde ju också lika gärna sagt att, vilken tur att farmor täcker upp för den andra parten också, för deras pappa. Ja. För man är ju två föräldrar så att säga, och så. Men det var jag som på något sätt skulle känna tacksamhet.
Ja, den är intressant, den tanken.
Mm. Ja. Men det är ju inte tal om annat att det har varit tufft att vara ensam.
Ja, det förstår jag.
Framförallt när de var tonåringar, att få ta alla konflikter själv.
Men sen kan jag, för nu, jag har ju två killar här som är i tonåren snart båda två. Och jag kan ju känna, shit, man förstår sig inte på dem. För jag inbillar mig, hade det varit en tjej så hade jag lättare, men så där var jag också. Eller man fattar mer deras egenheter eller grejer. Igen. Så att därför så känner jag, gud vad bra att jag har Kalle att prata om. Men för han, det är inte så konstigt, som var jag också. Eller du vet, så.
Det är så
att
är
som
det
ensamstående
nog.
Mamma med söner i tonåring måste ju vara...
Ja, fast ändå har nog dottern varit en större prövning, men hon är ju kanske mer lik mig. Men man kan känna sig ganska ensam att ta alla konflikter. Ja, alltså en sak är ju det här praktiska släpandet med allt och tvätt och allt sånt där. Men det andra delen är ju det här kring när det inte funkar. Och det kan ju allt vara ifrån... Alltså det värsta är ju om de inte mår bra.
Ja, såklart.
Eller det inte funkar i skolan eller någonting sånt där. Men annars så de där tonårsstrulet. Alltså det finns ju... Det fanns tider jag funderade på om de här överhuvudtaget skulle bli vuxna människor och skulle bli någon reda med dem. Man kunde... Alltså du vet...
Vad blev facit nu?
Nej, men alltså, tänk dig att man tittar in i ett rum som ser ut som... Ja, det ser ut som det är ett stampat jordgolv med kläder på ungefär istället för jord. Och sen så någonstans så sitter det en blek tonåring och glor in i en skärm och är helt borta med hörlurar på.
Ja.
Och man funderar på om man ska göra en arkeologisk utgrävning i det där rummet eller om man bara ska stänga dörren.
Ja.
Och otroligt slarviga hemma. Och sen så när de då flyttar hemifrån så är det som att det är...
Du menar,
de där människorna känner jag inte igen.
Finns det hopp, menar du?
Ja, absolut. Det är ungefär som din man och inte kände igen dig. Mm. Ja, alltså en total makeover. Så nu får jag onda ögat om jag inte sätter in kaffekoppen i diskmaskinen till exempel om jag hälsar på dem. Men nu tror jag vi spårade ut här på slutet.
Nej. Tror inte jag.
Men, alltså, men summa summarum, jag tror att kvinnor har lättare att falla i det här med skulden.
Ta åt sig skulden.
Ta emot den.
Kasta bort skiten. Kasta tillbaka den. Eller ta inte på den. Det är det man får lära sig.
Ja, jag tror att barn mår väldigt bra av att ha mammor som goda förebilder också på något sätt.
Mm.
Och jag skulle vilja också skicka med att de mammorna som väljer någonting annat, det är lika okej. Okay. Väljer att vara hemma och inte göra den här karriären som du och jag har suktat efter. Det är ju inte...
Spaniel här.
Det är ju inte lösning. Alltså jag skulle vilja säga så här. Man får väl känna efter själv vad man vill göra.
Men att det ska vara tillåtet med flera olika... Att det inte ska vara så mycket fördomar. Att man inte ska placera folk i fack.
Nej, och att man inte ska döma andra människors val. Alltså, vem vet varför man väljer på ett visst sätt?
Nej,
jag har ju en syster som har valt ett helt annat liv. Hon har ju 10 barn.
Oh my god.
Ja, och det är ju ett helt annat liv. För då är man ju små. Barnsmor väldigt, väldigt länge.
Ja, tonårsmor väldigt, väldigt länge.
Ja, och det var väl så att när Gud fördelade gåvorna i familjen Bengtsson så gav han henne...
Hette du Bengtsson?
Ja, då... Jag heter Annika Bengtsson.
Det är du? Det är du?
Det är jag, ja.
Vad hette hon? Marklund? Lisa Marklund skrev om Annika Bengtsson.
Nej, men alltså hon fick tålamodet och jag fick väl någonting annat. Mm. Vi är destinerade till olika saker och vi vet lite respekt för att vi själva väljer våra liv.
Ja, precis.
Tycker jag.
Välj själv.
Ja, döm inte andra kvinnor om man kan låta bli faktiskt. För man vet inte riktigt vad som ligger bakom och varför man gör sina val.
Och att aktivt tänka på dumma män och kvinnor efter samma linjal.
Ja, och det är ju det som är det svåra. Mm. Att försöka förhålla sig, att peta hål på sina egna normtänkande.
Mm. Mm. Man är ju själv en del av problemet.
Absolut, absolut är man det.
Men du, vad blir det här näst?
Ja, jag känner att vi behöver reda ut det där med Anna-Karin faktiskt kring de positiva delarna. Alltså nu, vi fick ju reda på hur härskartekniker fungerar.
Mm.
Tyvärr var ju ljudet lite dåligt på just det avsnittet. Men jag skulle egentligen vilja ha in Anna-Karin igen och prata om de positiva...
Bekräftelseteknik heter det, va?
Bekräftelse, alltså vad och hur kan vi bete oss istället? För jag faktiskt, det pratade jag om på den här föreläsningen jag var på nu i eftermiddags. Att jag fick ett råd som ganska ung nyanställd. Att jag hade en valmöjlighet i den personalgruppen jag jobbade då. Jag var ganska driven och ville framåt och jag var nog ganska tuff. Och då sa min chef att du skrämmer en del människor. Alltså några av dina arbetskompisar kommer inte riktigt fram så. Du vill så mycket och du är så målstyrd. Mm. Kan du inte bara testa någon gång att när någon av dina arbetskamrater gjort en bra grej, att du lyfter dem lite grann?
Mm.
Och jag testade det, att i gruppen lyfta och berömma saker jag hade sett dem göra. Mm. Och det var som att vända på en hand. Det blev en helt annan stämning. Så jag är tacksam att jag fick det rådet. För det har jag använt jättemycket. Just att se och bekräfta andra och lyfta dem. För att i de flesta sammanhang så mår folk väldigt bra av det. Och beröm i grupp är väldigt bra. Så jag tänker att Anna-Karin har nog en hel del lite knep och knåp där som vi skulle kunna jobba med.
Vi får se om det blir nästa program eller inte. Men hyfsat snart ska vi nog kunna locka hit henne till bordet. Och fram tills dess så får ni ha det så bra, eller vad säger vi?
Ja, det får vi väl säga. Det får vi önska alla.
Ha en bra fredag kväll, säger vi som upplever fredag.